Jag heter Per Granqvist och det här är Perspektiv.
Jag får inbjudningar till mingel idag för att jag har lärt känna alla de här olika människorna som idag också hänger i Almedalen. Mm. Och jag kan verkligen känna så här att jag har varit där i 4 dagar och har gjort liksom massa nätverksarbete för ett helt halvår.
Det finns inget annat politiskt evenemang som bevakas så intensivt som politikerveckan i Visby. Och så kallad Almedalsveckan, eller kort och kort Almedalen för oss som följer politik. Men bevakningen är samtidigt lite närsynt. För folk som befinner sig på fastlandet eller inte följer inrikespolitiken dagligen är det inte självklart vad Almedalen är för något och hur det upplevs om man är på plats. När jag bestämde mig för att göra det här avsnittet visste jag direkt hur jag skulle fråga. Matilda Westerman har inte bara varit i Almedalen i många år. Hon har dessutom besökt Almedalen i många olika roller, vilket ger henne ett unikt perspektiv på vad det här egentligen handlar om. Hon har varit där som lobbyist och företrädare för Lärarförbundet, som presssekreterare åt när Gustav Fridolin var språkrör för Miljöpartiet och senare som en stabschef när han var utbildningsminister. Så det är henne vi ska höra från idag. Men innan dess så vill jag tipsa om att du ska tipsa en polare. Gillar du podden ska du tipsa en kompis om dem. De kommer bli lite mer allmänbildade på kuppen och det är faktiskt något som gynnar oss alla. Vill du komma i kontakt med mig? Ja, men då är adressen perspektiv@pergranqvist.se. Per med E och Granqvist med KV. perspektiv@pergranqvist.se. Svårare än så är det inte. Men nu, för att ge mig perspektiv på vad Almedalen är för något, här är Matilda Westerman. Jag skulle börja med att avhandla några fördomar som man ibland hör florera om Almedalen. Så här är några, om de stämmer eller inte. Almedalen är som Roskildefestivalen för alla oss som satt i elevrådet.
100% sant.
100%, ja.
100%, ja.
Okej, ja, då tar vi nästa direkt då. Som Stockholms modevecka, fast för fula.
Nej. Folk klär upp sig så in i helvete i Almedalen. Alltså, det är ju verkligen lite mode catwalk, skulle jag säga, på Hästgatan där, liksom, upp förbi Vinäger.
Som Stockholms modevecka, fast man pratar om politik.
För oss som inte blir bjudna, kanske, snarare.
Okej. Och sen tredje är som Halloween för alla som älskar politik och kanske också blir skrämda av motståndarna. Något sånt.
Mm, absolut.
Ja, men det där. Mm, vi ska försöka ringa in då Almedalsveckan och vad det är som ju börjar mitt i juli, i första veckan i juli, nästan alltid varje år. Så om vi börjar med den här enkla frågan, vad är Almedalen? Alltså vad är själva Almedalen i Almedalsveckan?
Almedalen är en park i Visby som ligger ganska nära liksom, vattnet, ganska så här, en bit ifrån centrum. Liksom. Så att alla går från sina olika hus som man har hyrt utanför ringmuren som ett lämmeltåg på morgonen så här, genom Visby och ner till liksom nästan hamnen i stort sett.
Och för den som inte varit i Visby så kan vi då säga också att Visby känns lite som att vara i en så här romersk amfiteater.
Ja, det är det.
För att allting liksom leder ner till scenen. Mm. Och det här både bokstavligen och bildligen får man säga.
Liksom. Det är det. Och i den här Almedalsparken så är det en lekpark och det är liksom en liten oas, men det är också en scen.
Men det man inte fattar tror jag om man inte varit där, det är att på Almedalsscenen sker nästan ingenting. Det sker en grej där per dag.
Ja.
Utan vad sker allt det andra då?
Runt om i Visby. På riktigt runt om i hela Visby. Det är källare som hyrs ut.
Men ändå innanför ringmuren får vi ändå säga, va?
Ja, det får absolut. Innanför ringmuren, definitivt. Det är liksom allt som händer utanför räknas ju inte. Så kan man säga. Mm. Så att, har det inte hänt innanför så har det inte hänt under Almedalsveckan. Men det är verkligen i slott och koja. Liksom. Det är ju ja, som sagt, källare, det är innergårdar med tak, det är innergårdar utan tak, det är på restauranger, det är på kaféer, överallt där det finns liksom utrymme att hyra i Visby sker det ju seminarier eller mingel eller så.
Och här ska vi också lägga till, tänker jag, att vem som helst kan ordna något, det är rätt fascinerande.
Ja, precis, absolut. Man anmäler sitt seminarium till Almedalskalendariet och så hamnar man i liksom det schemat som finns.
Mm, och det är gratis att anmäla sig typ...
Ja, vad brukar det vara innan så här, 1 maj eller något?
Ja, om man är ute i god tid.
Ja.
Så att om man har en fråga så gäller att man liksom, då kan man ta den till Visby och få börja prata om de här sakerna.
Ja, om du har möjlighet att fixa en lokal att prata om den i. Det skulle jag säga är det stora problemet. Liksom. Att det är så dyrt. att hyra någonting. Det är svårt att hitta boende eftersom alla hotellrum är uppbokade. Så att, alltså, de flesta bor ju inte på hotell nästan. Utan de har ju hyrt någon kollegas mosters gamla garage liksom. Eller typ så.
Och då måste jag, som också då varit här i Almedalen några gånger, säga att här, alltså, undersöka hur rätt Matilda har i det här. Ska vi gå igenom våra bostadskarriärer i Almedalen? Hur många år har du varit här?
Åh gud, jag tror att jag varit med 10-12 år och sånt där.
Ja, jag tror det är mitt tionde, 2019 är mitt tionde år faktiskt. Liksom. Så hur har du bott?
Jag har bott först på hotell, alltså sweet, sweet life, inklusive frukost. Alltså det är så lyxigt så att det är nästan ofattbart.
Just nu dräglar jag i studion.
Ja, eller hur, exakt. Alltså, det är ändå, det här, men det här var tidigt, liksom. Det här var 2006 tror jag. När det fortfarande typ inte var så jävla många i Almedalen. Mm. Då bodde vi på hotell. Sen så flyttade vi till ett annat hotell. Men då fick vi typ på allvar de sämsta rummen som inte var renoverade. Så det var liksom, där någonstans började min Almedals bostadskarriär slutta rejält. Så kan man säga. Och sen så flyttade jag liksom utanför muren ett par år och bodde i lite olika så här, gillestugor och friggebodar och sånt.
Det ingår på något sätt om man är i Almedalen många gånger att man i alla fall någon gång har hyrt just någon friggebod, ofta ute vid flygplatsen. Och sen ska man också försöka hyra en cykel, för taxi funkar liksom inte.
Nej, då funkar, nu funkar ju faktiskt
taxi. Nu funkar det lite bättre, men nu kommer du inte in i stan för nu är allting blockat på andra sidan.
Precis.
Så du får ändå alltid gå en kilometer.
Ja, absolut. Och sen så... vet jag, när så lågvattenmärke var när jag var gravid första gången, när andra gången var det, och då mådde jag så fruktansvärt illa och hamnade i något jävla hus som luktar mögel. Och då jag tänkte så här, det här jag överlever inte det här. Alltså jag har överlevt mycket i Almedalen, men det här överlever jag inte. Och du vet att det var någon så här polare som hade någon säng i någon, du vet, så då kunde jag kvarta med henne några nätter. Och sen så liksom min prime time var när jag jobbade på departementet och vi hade en fantastisk assistent som hittade en lägenhet på Hästgatan 10.
Det är mitt i stan.
Det är mitt i stan. Vi kunde liksom sitta så här med utsikt och bara se folk passera nere på Hästgatan och titta så här, där.
Så bostadsmässigt på ändå sätt, då har du redan pikat.
Jag har, nu är jag tillbaka 20 minuter utanför muren med cykel som är liksom i dåligt.
Jag har kört gillstuga ut till flygplatsen, dålig research, så undrar liksom inflygningen. Fick inte så fall, för man är, när man hyr, det är trångt, det är dyrt, det är långt ut och man är ändå aldrig där.
Nej,
så har man betalat, den kan betala 12 000 och sånt här liksom, för några dagar. Så är det, trycker man in så många man kan. Det är alltid, den här gången bor jag faktiskt på hotell. Yay!
Oh my god, men, det är nu du pikar.
Men det är ett helt nytt hotell, så ingen har någonsin bott där invis för 2 dagar sedan. Och det är då 4 pers som har tryckt in så här rummet för 6 000 spänn natten någonting liksom. Men det jag har i att liksom trumfa de här sammanhangen, det är liksom innanför murarna, det är där man vill bo, man är fan liksom. Men det var en före detta kollegas kompis före detta man. Där bodde jag på, i flickrummet på ovanvåningen på madrass på sängen, eller madrass på golvet, och betalade jättemycket för det. Och när jag kom dit insåg att vi var 3 som skulle leda. Det tycker jag var väldigt mycket så, Almedalen.
Men det är också, den vanligaste frågan är ju, var bor du? Alltså det är typ innan man har sagt hej till varandra och man träffas på stan där, så är det så här, var bor du?
Eller hur bor du?
Ja, just det. Och absolut.
Så det är de här 2 olika liksom. Vad ska vi mer säga om liksom Almedalen för oss som inte, de som inte var där? Man drar runt på stan, det finns tält överallt, det finns trädgårdar, det finns som roll-ups och flaggor som är olika logotyper från ideella organisationer, från myndigheter, från företag, från alla möjliga som är där liksom. Och egentligen,
det är lite som att vara på typ en marknad.
Det är en bra liknelse.
Lite så här, det händer saker i varje gathörn och det är lite oklart vad folk säljer.
Just det, så när festivalen i varje stad. Minus langos. För det finns inte så mycket mat på det sättet.
Nej, det är ju ett problem typ. Att få ett bord och kunna äta en rimlig lunch är ju faktiskt ett problem.
Alltid ett problem. Och sen så grejen är väl egentligen det som faktiskt händer i Almedalen på Almedalsscenen är ju då partiledarnas tal. Klockan 19 varje kväll och det är då ett parti som har en dag som man har på sig. Och vilken dag man har, det roterar från år till år. Det är de riksdagspartierna och så är det FI som
är med. Ja, precis. Eller hur? Nu blir jag så osäker på det.
Jo, jag tror att Fi fortfarande är med i matchen. Ja, alla andra partier, små partier som finns, de kan ju hålla på att göra utspel vad som helst. Men det är just den dagen man har i alla fall talet på scenen och det sänds då. Men om vi ska titta på liksom hur det blev så här för att ge en sån historisk tillbakablick då, så är det ju Palme. Det är Olof Palme det börjar med. Det började, han semestrade på Fårö. Och när han gav sig in i politiken så hade han lovat sin fru Lisbeth att de skulle vara på Fårö. Och då skulle han lyckan inte ägna sig åt politik, utan skulle ägna sig åt något annat. Och då sa sossarna på Gotland som kände att han var på Fårö, kan inte du bara kolla tal när du ändå passerar? Och det här är alltså 68. Och då sa han, jo för fan. Och så höll han en tal. Man rullar fram en liten scen och så höll han en tal. Det här är vid Kruttornet, om man vet vad det är, i Almedalsparken. Som är en del av den gamla ringburen alltså. Och där gick han liksom loss. Och sen blev det en tradition så mycket att man började kalla det för Palmedalen.
Är det sant? Det är fruktansvärt roligt för mig som göteborgare. Alltså det här visste inte jag.
75 så får han sällskap. Det är VPK. Den som talade flest gånger i Almedalen var då Lars Werner. Som alltid förberedde sig med dopp inför sitt tal. Och slår man i gamla medier så kan man alltid se den här bilden av honom. Lars Werner badat igen. Han var liksom körde influencer style redan då. Och sen, så det är 75 som det blev ett parti till. 76 kom Moderaterna, det är Gösta Bohman. Och så kom Folkpartiet Per Ahlmark. 79 Centerpartiet. Karin Söder blev alltså första kvinnan att tala i Almedalen. Och sen kom Miljöpartiet 82. Och sen så kom de andra lite så småningom. Liksom. Och 1982, Miljöpartiet var ju ganska nya då. Och så ville de ändå göra något annorlunda. Så 1985 så hade de ett rollspel. två språkrör höll ett rollspel. Och det...
Det är klart jag gjorde. Och jag tänker, jag får skratta så här rått eftersom jag är ändå har varit en del av det partiet. Jag tänker så här, jag får skratta åt det här. Ni andra, ni får inte skratta.
Nej, men jag tänkte,
ni tycker att det är nytänkande.
Precis. Jag kommenterar inte alls om det. Jag bara konstaterar att man kör rollspel.
Så var det.
86 kör man inte rollspel. Jag tänker att då har man liksom ändå tagit till sig av feedbacken. Men det är någonstans 80-tal som vi får lite mer den här politikfestivalen som det är idag. Men grejen är att alltså, det var fortfarande väldigt, väldigt få seminarier. Det är egentligen för att på som Socialdemokraterna började ordna ekonomiska seminarier i slutet av 80-talet, jag har glömt exakt när det var. Men det är det som gör att näringslivet fick upp öronen för det här. För då innebär det att du är någon slags ekonomisk talesperson eller finansminister som säger så här tror vi om framtiden. Och då är det inte så mycket politik utan det är ganska mycket makropolitik, det är prognoser. Och det sker faktiskt fortfarande. Så är man i Almedalen ska man definitivt gå på Socialdemokraternas ekonomiska seminarium. För då är det liksom roligt. Och även när Alliansen hade makten så höll ju Anders Borg den traditionen.
Men du har berättat också att ekonomisk politik ska ta...
Nu har jag ganska många det, och absolut. Det är liksom roligt. För att då är det ju som nationalekonomer som också råkar ha ett land att leka med. Ja. Så det är rätt spännande. Och det var ganska få seminarier, det ökade ganska snabbt. Man tänkte, nu kommer det är så mycket seminarier. Vem ska gå på allt? Är alltid en sån fråga varje år ju. Och för 10 år sedan så var det 400 evenemang. Vem ska gå på allt? Och i år är det över 4000 seminarier.
Oh my god. Vad är jämförelsen med förra året? Vet du det? Nej.
Det ska gå upp något liksom. Nu tror man att det ska platta ut lite. Jag har inte riktigt sett det. Men det är, alltså, det är intressant att kritiken är alltid samma varje år. Vem ska gå verkligen på allt? Och liksom det är helt onödigt. Och, de som
och
inte...
spaningen är ju alltid så här, nej, men nu går det ner för det är efter valår.
Ja, eller nu går det ner för nu är det före val. Då ska man fokusera på något annat. Eller nu är det 3 år kvar till valet. Eller liksom, det är alltid så. Men det är när jag också ska säga att på det här talet som är klart 19, det är nästan alltid som det är partiledare. Och det... Det tog lång tid, egentligen de sista 10 åren som det alltid varit partiledare. Nu är det standard. Och intressant nog, de som inte har partiledare här, det är Socialdemokraterna. För Stefan Löfven har ju hoppat över några år och sagt att det är politiskt jippo. Han vill vara med riktigt folk på fastlandet och så vidare. Så det är liksom Almedalen. Ska vi säga någonting mer om liksom den här som värt att nämna hur historien... det är de sista 10 åren som det har blivit så här gigantiskt stort. Och... det är intressant också, det är olika tält in till varandra, det kan vara helt vad som helst och det kan då, du kommer in i ett tält och då är det en typ av organisation, nästa dag är någon helt annan för det är så fruktansvärt dyrt att hyra också här och organisera, så att man delar upp det och så betalar man markhyra till kommunen och så vidare. Jo, vi kan prata om också, det är lite olika Almedalen som har hänt de senaste åren, eller hur? Alltså att varje bransch har ju som sitt eget Almedalen, vi har liksom miljöbranschen har som ett eget lite Almedalen, en innegård där alla de samlar sina aktörer och Avlopp Sverige och...
Barnrättstorget har ju funnits i flera år. Och...
Precis. Ja, så att det är liksom det där som är det. På sätt och vis så bryts det upp, men Det är därför det är också så viktigt att man brukar prata om att man måste se politikerna. Mm. Klockan 7.
Ja.
Det här kan vi inte kompromissa på. Man måste se politikerna. Mm. För det är enda gången som vi faktiskt har, och nu blir allvarligt, det är enda gången som vi ju har ett tillfälle att träffas.
Mm.
Och träffa någon annan och ha en gemensam referenspunkt.
Mm.
För det är ju inte så svårt att vara i Almedalen en hel vecka med någon man känner och ändå aldrig träffa den personen. För man springer på helt olika.
Mm, verkligen.
Om vi tittar på hur ser en vanlig dag i Almedalen ut? Om vi bara generellt sett ska försöka skissa upp den.
Mm.
Man vaknar ut i en gillestuga.
Ja, och man har glömt att köpa ägg.
Ja, om man nu tänker att man ska köra frukost där ute.
Ja, exakt. Fast men för mig som är äggberoende så är det här är en helt avgörande faktor.
Okej, okay, nej, jag har ju inte hyrt mig kök då. Så man kommer i alla fall in skittidigt.
Ja.
Man kommer in vid 7, 8. Ja, något sånt där liksom.
Dessutom anordnas det ju flera olika sådana här lopp på morgnarna.
Just det, det är
man
också
kan springa runt på liksom, jag tror att det var TCO som hade något sådant morgonlopp några år. Och
just det, och olika... Coca-Cola har sponsrat någon sån här simidrott. Man ska morgonsimma. Så liksom, det börjar skittidigt med de grejerna. Nu har jag faktiskt bokt innanför murarna vid Stora torget i en lägenhet som jag inte tänker säga adressen på. Därför att den hyrdes ut i andra hand till en kompis till mig. Så sen hyrde ut till en annan bekant som sen hyrde ut till mig. Liksom. Så jag bodde i fjärde hand eller något. Och sen hyrde jag såklart ut mitt rum då till
självklart,
två till.
Absolut.
Så funkar hela tiden. Så jag har varit lite bortskämd med att man inte haft de här så långa pendlingarna till nu i år när jag återigen pendlar. Så man kommer in vid 7-8 och äter man då sin egen frukost. Det gör man egentligen inte. Man försöker hitta något.
Något frukostseminarie som serverar mackor.
För det är ett knep att locka till sig folk.
Ja, absolut.
Men har du varit på något seminarie där det inte varit folk? För det tycker jag är det mystiska att det känns som att det är folk.
Nej, det har jag nog faktiskt aldrig varit. Jag har varit på något seminarie där det har varit mindre folk. Liksom. Mm. Men jag har aldrig varit på ett...
Med mindre folk, då är det 5-10 pers.
Ja, kanske till och med 10-15.
Mm.
Liksom. Nej, jag har aldrig varit upp... alltså, jag har aldrig märkt att det är helt tomt någonstans.
Så uppenbarligen finns det ett människor för att gå på allt. Liksom.
Ja.
Och just det, där på morgonen, det man hör då, det är ett ljud av rullväskor.
Ja, precis. Mot kullersten.
Mot kullersten. Mm. För då har de kommit med morgonbåten.
Ja.
Och den båtarna kommer ju random, känns det som.
Mm.
Så de är lite nyvakna, de ska försöka hitta något ställe att bo, de ska hitta någonstans att lägga väskan framförallt.
Man måste hitta sin nyckel. Eftersom alla hyr någons hus eller friggebord så måste man också hitta sin nyckel.
Mm, eller sin världsnyckel, för den världen är på något annat seminarium någonstans. Och då frågar man en kompis på TCO, kan jag ställa min väska bakom roll-upen?
Exakt, och då säger de, absolut, här ligger redan 14 andra, så du kan lägga den in på toppen bara.
När kommer du tillbaka? Och det vet man inte riktigt. De har frukostseminarier. Sen är det egentligen seminarier som gäller fram till klockan 17. Alltså så ser seminarieprogrammet ut.
Ja, det är det.
Och hur går man på alla dem då, tycker du?
Alltså det beror ju på, jag vet att vi kommer komma dit, men jag har ju varit där lite olika egenskap liksom under åren. När jag var där för Lärarförbundet, när jag jobbade tillsammans med dem, om jag var projektledare då höll jag på att rodda med mina egna grejer och så gick jag på de skolseminarierna som fanns. Liksom. Ofta så går man ju på den branschen som man jobbar i. När jag har varit där med partiledare och minister, då är ju man då så går man inte på ett enda seminarie förutom de som ens minister är med på.
Mm.
Liksom, för då följer man ju på ett annat sätt, för det kommer vi tillbaka till hur det är. Och nu när jag har varit egen och frilansat, då har jag kunnat gå mycket bredare liksom. Gå på flera olika ämnen och så. Det tycker jag har varit jättekul. Alltså det blir någon slags, alltså det kan ju låta töntigt liksom, men det blir någon slags kompetensutveckling. Tankar som jag faktiskt inte har hört innan, personer som jag inte har lyssnat på tidigare. Det finns ju verkligen liksom intressanta seminarier att sysselsätta sig med en hel dag.
Ja, en annan, jag vill kontrastera det med en annan bild, och det är att ju färre seminarier jag har gått på, ju bättre har mitt Almedagen blivit. Mm. Jag har haft någon gång gjort en sån här morgon-tv, och då var det morgon till kväll, jag stod i någon studio någonstans och fick aldrig någonsin se frisk luft.
Nej.
För att man skulle ut och få något sånt prat minus av någon random vanlig människa på gatan och sen in igen.
Mm.
Och jag har också varit här lite olika roller för att hitta, men liksom, jag har några grejer, några åtaganden, kanske en, två grejer varje dag att jag ska prata någonstans eller jag ska leda en samtal för någonstans eller så. Liksom. Men ju mer jag har rensat min kalender, ju mer jag har stått i ett gathörn och väntat på Hästgatan, som är den här centrala gatan, en backe mitt i stan som man går upp och ner, upp och ner, upp och ner liksom. Och där trycks liksom alla ihop, så står man där så kommer man så småningom se någon liksom. Och det har jag utnyttjat för att sedan kunna då liksom gå in på lite olika, så här, då vi går och tar en glass, och sen så går man och tar en glass, och så säger hon, man tante, man köper glass av här igen, och för det gör man ganska ofta.
Absolut.
Så det, jag tycker det där är liksom, det är en balansgång lite grann, vad man ska, vad som är en rimlig ambitionsnivå, vad man vill, och behöver man veta det på förhand, tänker jag.
Alltså jag tänker att det beror på hur många år också tror jag man har varit där och hur mycket folk man känner. Om jag jämför med när jag, liksom, jag flyttade till Stockholm, jag kände i stort sett inte någon, jag åkte med Lärarförbundet första gången. Då var det helt avgörande för mig att gå på seminarier. Det var mitt sätt att träffa andra människor. Det var mitt sätt att få en bild av vilka är här, vad tycker de, hur ska jag få fatt på dem sen. Och då var jag liksom på den tiden för 100 år sedan, då var också många fler mingel öppna. Idag är ju väldigt många mingel, eller de flesta mingel som är, de är ju stängda. Det behöver bli, få en inbjudan för att få komma in.
Eftersom serveras alkohol.
Exakt, exakt. Mm. Och det gör ju att jag får inbjudningar till mingel idag för att jag har lärt känna alla de här olika människorna som idag också hänger i Almedalen.
Mm.
Men det hade jag ju inte kunnat göra bara genom att åka dit.
Nej, det är sant.
Liksom, jag, utan det handlar om att bygga upp. Jag tycker verkligen som du, idag när jag har en massa kontakter och känner massa folk, då är det, funkar det skitbra för mig att sitta och ta en kaffe på, ja, men på någon uteservering på Hästgatan. Och
så, för det är ett ganska effektivt sätt att träffa en massa människor som man inte orkar äta en hel lunch med.
Ja, men verkligen. Och jag kan verkligen känna så här att jag har varit där i 4 dagar och har gjort liksom massa nätverksarbete för ett helt halvår. Alltså jag tycker det är supereffektivt och bra. Mm. Så det håller jag verkligen med om. Men jag tror också att det beror på liksom var i processen du kommer in. Är du ny på ett jobb du ska jobba med? PR, opinionsbildning, ja, men då tror jag det, eller för mig var det ett jättebra sätt att gå på seminarier.
Eller om man kommer dit och man ska jobba i med pappersmassa, säger vi liksom. Då är det skitbra att gå på alla dem, för det är ju väldigt komprimerat. Man får en överblick av frågorna i branschen.
Ja, absolut.
Man kanske inte fattar branschen, men man får en överblick av frågorna i branschen. Mm. Och sen är det ofta då på branschmingel man kan lära sig känna mer. Mm. Och då kommer vi, så skulle vi säga att klockan är 17 nu då. Ja. Vi har seminariat oss lagom mycket, vi har hunnit äta en glass.
Ja.
Och någon gång under veckan så måste man ta sig till ett ställe som exempel Gula huset, som heter ett café. Där får man saffranspannkaka med en salmbärssylt, heter det.
Precis.
Jag har inte varit där än, som ni hör. Men det är ett sånt måste. Det finns vissa sådana grejer man bara måste checka av varje år. Men en annan grej är då att
man måste också hänga på Donners brunn.
Just det, vi låter oss ta Donners.
Mm.
Förklara Donners.
Donners är en restaurang som ligger på ett hörn precis vid det som är ett torg som heter Donners plats och den här Hästgatan som vi nu har nämnt några gånger. Och där är liksom, där hänger folk från lunchtid egentligen och hela natten lång på en uteservering. Där man liksom kan då överblicka Hästgatan och Donners plats där alla ju passerar. Antingen på väg till sitt hotell eller sitt boende utanför muren eller till färjan eller till Almedalsparken eller upp för att köpa ägg till sin frukost eller vad det nu kan vara. Alla passerar den där knutpunkten liksom någon gång.
Under väldigt många år satt Expressens Niklas Svensson där med ett långbord mitt i fokus, kan man verkligen säga. Det här var med viss eftertanke när han hade bokat det bordet.
Ja.
Och omgiven av då väldigt mycket människor. Mm. Och det här kan ju sticka i ögonen. Det gör ju det ofta i Almedalen. Man tänker det är så mycket korruption och där sitter han och så sitter Nyamko Sabuni och sen sitter någon från Svenskt Näringsliv och så sitter någon här liksom, och det ser ju ut som att de klappar varandra på ryggen, ofta bokstavligt, och bjuder varandra på öl och så här. Ska vi se det som korruption? Tycker vi att det är bra? Tycker vi det är dåligt? Blir vi förfärade eller ser vi det som pragmatiskt?
Alltså jag tycker att, alltså det som jag gillar med Almedalsveckan, det är ju att dialog är möjlig. Sen tror inte jag att alla vi vanlisar kanske tar den möjligheten. Men det finns ju fortfarande en möjlighet på ett annat sätt att kliva fram till Niklas Svensson eller random annan journalist eller partiledare eller andra som liksom är makthavare i vårt land och faktiskt knacka dem på ryggen och säga, vet du vad, jag har en fråga till dig. Eller bjuda in dem till sitt seminarium. Eller, alltså det finns ju, de är där. Liksom. Det är ju jäkligt mycket svårare, kan jag tänka ibland, kanske att få en minister till ett seminarium en tisdag morgon i Umeå.
Just liksom. Det.
Men det kan vara möjligt att få dem.
Men det här är där man träffas och dricker vin och hänger Är det någonting som sker bara i Almedalen eller är det där att det är visuellt just där och är det bra eller dåligt? Jag har under alltså, de senaste programmen av den här podden lärt mig, alltså som lobbyist förknippar vi väldigt mycket något negativt och det har jag också gjort liksom innan jag har lärt mig mer och när jag har varit i Bryssel och träffat folk där. Så lobbyister är folk som på något sätt vill delta, påverka och intresserade av att ha en dialog.
Ja.
Men det innebär inte att man automatiskt försöker korrumpera eller bli korrumperad.
Nej. Sen kan jag tycka att det är ett problem liksom, att maktkoncentrationen i vårt samhälle eller är så liksom alltså vad ska man kalla, den är liksom det är alltså
men problemet är inte
ja, men är inte så stor.
Problemet är inte att de sitter vid samma bord, problemet är att de får plats vid ett bord.
Ja, men kanske lite mer åt det hållet, exakt. Mm. Och att det riskerar ju i sig att bli exkluderande. För att vi orkar inte öppna upp för de här.
För det är ju också en sån här ständig kritik. Ja, det är så, det är elitistiskt och utestängande. Och i viss mån är det utestängande, för det är svårt att få en flygbiljett. Det är svårt att få en tågbiljett.
Ja, du måste ju ha pengar liksom.
Tåg har dyrt, alltid varit dumma för sig, men båt med.
Exakt. Flygtåg, alltså ja. Ja. Nej, men det är ju dyrt. Alltså, jag menar, priserna är ju, det är ju löjliga priser på framförallt flyget. Mm. Liksom, båt är ju mer rimligt och som sagt boende. Du krävs ju att du har stålar, absolut.
Men det är också en shoutout till kommunen som ju faktiskt upplåter skolor och sånt för ideella organisationer.
Mm, verkligen.
Finns det något fog för den kritiken? Eller är det bara så att det har alltid varit dyrt och förknippat med ett pris att ta sig in i maktens samtal? Det kostar också att boka en biljett i Stockholm. Det är också besvärligt att få träffa någon i riksdagen. Att det inte liksom egentligen att Almedalen inte skiljer sig, även om förutsättningarna ser lite olika ut.
Ja, men jag, det var lite, eller så här, det var det jag famlade efter förut, att jag tror att det, liksom, det är ett större problem, att för många inte känner sig inkluderade i besluten och där de fattas generellt. Mm. Liksom, det tror jag är ett större problem för vårt land än Almedalsveckan.
Mm.
Liksom, jag tror att skulle vi kunna få fler att känna att det är möjligt att påverka, så hade vi haft ett land med, som var ännu mer vitalt rent demokratiskt.
Mm.
Och det är ett problem att det är koncentrerad makt i Stockholm. Det är ett problem att riksdagsledamöter, alltså väldigt många kommer ju från Stockholmsregionen. För där bor flest människor. Men det gör också att vi tappar andra regionala, lokala perspektiv. Och så tillvida så är det ju någonting liksom, det är rätt kul att alla åker till en ö mitt i havet liksom, för att prata om politik. Det vill säga att man förflyttar sig i alla fall fysiskt från Stockholm. Och jag tror att det händer någonting när vi förflyttar oss fysiskt, hamnar i en annan miljö.
Även så trösklarna har... till påverkan kanske är snarare lägre än högre i just Almedalen om man jämför med...
Ja, jag skulle säga att det är det. Alltså det är mer sällan du kan pricka in en riksdagsledamot som ska gå in genom riksdagsdörren än vad du faktiskt... Liksom, det är lättare att hitta den på en bakgata i Visby.
Klockan 19 är det då det här talet. Mm. Det är 30-40 minuter långt. Mm. Någon person står på scenen, det är bandroller bakom. Vad ska vi mer säga om den där platsen? Vad är det, vad vill man med ett sånt tal? Vi ska kanske börja där.
Alltså, det, som,
det är ju sista talet innan semestern.
Ja, för vissa andra har ju sommartal som ibland kan ligga. Alltså det beror ju på hur partiledarna väljer att göra. Men jag skulle säga att det har ju, Almedalstalet har ju blivit lite mer kanske ett tal bland andra nu än vad det kanske var.
Vad var det då? Linjetal?
Ja, men då tänker jag att det var det mer kanske. Mm. När det inte också var sommartal och det inte också var någon slags jultal.
I Almedalen fanns ett utrymme att staka ut en idé om åt vilken riktning man ville att politiken skulle formas de kommande åren.
Ja, jag tänker det. Det här är min egen spåning, så det behöver inte vara sant. Men jag kan känna att i alla fall när jag har jobbat nära en partiledare så är det många tal, alltså det blir många tal på ett år. Och nu är det så välbevakat. Liksom att även sommartalen tv-sänds och analyseras och liksom snackas upp och så. Innan så kanske det inte var den typen av bevakning på alla de här olika talen.
Hur påverkade det talen? Man kunde mer skisstänka lite?
Ja, men då blir ju mer, så när det var mer ett exklusivt tal som tv-sändes, då blev ju det mycket viktigare. För det du sa där, det var det som analyserades, det var det folk hörde, det var det folk tog med sig.
Alltså det är bevakningen av de andra som har ökat snarare än att bevakningen av Almedalen har minskat?
Ja, så är det, absolut.
Och närmast scenen, vi ska sätta där, vilka sitter närmast scenen?
Det är de för detta partiledarna och de närmast sörjande och de liksom lojala partisterna sitter där.
Mm. Och sen så backar vi, det är ett tiotal bänkrader framför scenen och där bakom dem står kamerorna och sen är det ytterligare massor med människor i parken.
Ja.
Och om vi då tänker att vi står och tittar på scenen så till höger har vi då Maktens kulle.
Ja.
Vad är det för figurer?
Där står framförallt journalister. Där har ju liksom TV4 och SR har ju sina baracker där de har liksom redaktion och så.
En liten kulle och där har de sändningsbord. Och kullen, den här kullen vi pratar om, att den är kanske 80 cm hög. Men så det är inte något,
det är inget berg.
Men de har som, där brukar de stå för då kan de snabbt slinka ut från sina bordar och sen titta på det liksom.
Exakt. Och nu har även TV4 börjat visa talet på storbild där med lagom utsikt från kullen. Så står du på kullen kan du titta åt båda håll. Antingen får du live från scenen eller så får du med 5 sekunders fördröjning på storbild.
Och det man känner igen oss som står på Maktens kulle, mediemänniskorna, det är också att vi inte applåderar.
Nej, skulle aldrig falla er in. Nej, tror det.
Jag måste dela en aktör innan jag riktigt hade fattat att det var Maktens kulle, för det här får man inte introduktion om man är ny och man är lite frilans och så här, lite lös i kanterna som jag har alltid varit. Så jag står ganska liksom, på sidan av de här bänkarna tillsammans med min kompis. Och det hör till sakerna att hon också är svart. Och sen tycker jag att man är liksom artig och så man applåderar när någon står på scenen. Och då är det Jimmy också som pratar och han säger olika saker. Liksom. Och så står vi och applåderar. Liksom så här för, liksom. Det finns massor med saker som är liksom sunt förnuft och sånt som man applåderar på det. Liksom. Och sen ser jag ju ögonvrån hur liksom kamerorna liksom svänger lite för man vill inte ha klippbilder på publiken. Och jag inser att nu är det väldigt nära att det här kommer att bli bilden på liksom rasisten och hans svarta kompis. Så att jag liksom var otroligt så dansade bakåt där och försvann in folkmassorna. Innan jag förstod att det är på makten skulle man ska stå. Såvida inte man har makt i näringslivet så står man på andra sidan. Då är det miska Skandia-trädgården.
Precis.
Och vad händer där?
Där har ju då, som det hörs på namnet, Skandia tidigare haft en hel trädgård där man har liksom hyrt ut lokaler till olika företag och haft seminarier och sen har man någon slags så här för liksom, drink innan talet och så kan man stå i den här trädgården och titta på talet med väldigt bra utsikt. Nu säger ryktet med att det inte är Skandia som kommer att ha den här trädgården i år. Mina underhandskällor, ja.
Ja, vi får kolla. När vi ger oss dit och lyssnar på talet ska vi se vad som står på skylten. Men det är i alla fall till vänster så har vi näringslivet, till höger har vi media och mitten har vi vanligt folk. Ungefär så där. Låt oss titta på, vi har liksom då tecknat en bild av en dag. Man är bakåt tidigt. Man går, jo, efter talet, det är slut då. Vad gör man efter talet?
Då går man mingel. Eller så försöker man få i sig någonting att äta.
Det är de två, ja.
Det är de två, ja.
Så ska man lockas till som en mingel så ser man till att det finns bra mat där.
Ja. Precis.
Och också middagar, för det finns mycket som har blivit så här middagar med särskilt inbjudna.
Ja, exakt, bilaterala. Det har ökat jättemycket de sista åren.
Varför det?
Jag tror att det är lite som du och jag pratade om tidigare. Så här, istället för att ta en glass och hänga på Hästgatan så organiserar man sina träffar och slår många flugor på smällen. Att så här, nu vi är ändå där, låt oss som håller på med fastighetsbyggande träffas och prata. Liksom. Eller vi som håller på med barnrättsfrågor eller vad det kan vara.
Och då blir man helt enkelt bjuden på middag och det kan också vara organisationer som vill prata om vad tycker ni om oss i samhället. Det kan vara Oatly, det kan vara SCT, det kan vara lite andra stora bolag som då bjuder in under trevliga former. Liksom.
Och det ska väl också sägas, tycker jag, att de alkoholfria minglen har ju ökat lavinartat verkligen.
Man behöver inte vara mysfull hela tiden.
Nej, verkligen inte. Och väldigt många, framförallt i fackföreningsvärlden och så, där jag har rört mig, har ju verkligen lämnat det här med alkoholmingel och kör alkoholfritt, vilket jag tycker är otroligt sympatiskt när det kommer till just den typen av medlemsorganisationer. SKTF, numera Vision, var väl jättetidiga på det. Med rättvisemärkt mingel och liksom att man... Ja, ville ha lite en annan approach. Liksom. Mm. Och de minglen är fortfarande välfyllda.
Och det blir också ganska bra, för vi har ju varit på ett mingel som är klockan, det blir några mingel som alltid är varje dag, och det är ofta PR-byråerna som har mellan klockan 5 och då klockan 7. Så töms deras trädgårdar, så går alla och kollar. Och sen efteråt är det ofta olika typer av middagar och mingel. För det är också att säga att det är inte, man går aldrig på ett, utan man går, försöker alltid gå på flera.
Ja, absolut.
Och sen går man och lägger sig lite olika tid såklart, men det brukar alltid vara en fin stund när man kommer tillbaka till sin friggebo där under inflygningen. För det finns ofta en vattenkokare och man är ändå lite uppspelt och då kan man jämföra med sina rumskompisar.
Ja, precis.
och se sen fråga vad han som ligger på madrassen intill kommunalråd från Mjölby vad han tar.
Vad har du gjort idag? Ja.
Om du, du har besökt Almedalen ur liksom många olika perspektiv. Du har varit pressekreterare och partiledare, du har varit Saabschef och minister, du har varit en lobbyist då, med Lärarförbundet och nu är mer som frigående panelhörna. Hur skiljer sig upplevelsen från Almedalen när du har de här olika perspektiven?
Som sagt, jag började ju min Almedalskarriär som då ombudsman på Lärarförbundet, som är ett fackförbund. Och vi hade ju då är det ju jättemycket fokus på, dels har Lärarförbundet ofta haft ett ganska stort eget program. Ett eget tält, egna seminarier som vi har arrangerat och sådär.
Vad hoppas man på? Hoppas man, är det att man vill man folkbilda eller är det att man... Inte just Lärarförbundet ska vi tänka ut här, men det finns ju en del av skolan man har känslan av att deras stora mål är kunna sen säga på hösten. Ja, vi har var minst där och tog debatten. Alltså,
jag skulle säga att Lärarförbundets mål har alltid varit att få politiker och almedalingar att prata om skolan. Att sätta skolan på dagordningen liksom. Och det har ju varit en kombination ofta av så här, arrangera seminarier men också parat med att ha ett tält där man kan prata med vanliga människor och andra som liksom går förbi. Men också liksom, ha folk på stan, t-shirtar, göra aktiviteter, intervjua folk.
Ett sätt att nå utanför den egna lärar- och skolbubblan.
Ja, exakt. Och sätta skolan på dagordningen i även andra sammanhang liksom.
Och nu du var där, då hade vi 3-4 seminarier om dagen och... Och vilka dagar, det kanske vi också behöver prata om.
Måndag, tisdag, onsdag är ju hetast, skulle jag säga. Söndagar åker ju folk oftast dit, eller oftast, alltså, det är min känsla. Och om jag dömer på hur mycket folk är på Hästgatan så rimmar den analysen ganska bra. Och sen åker folk hem, skulle jag säga, onsdag. De flesta liksom. Det är någon slags kurva.
Partiledaren som pratar på söndagen, sista söndagen, det börjar på söndag kväll, alltså första talet, alltså sista söndagen, det pratar ju klockan 11.
På förmiddagen.
På förmiddagen. Ja. För då är det verkligen ingen som är kvar. De pratar egentligen bara för SVTs kameramän.
Absolut.
Och gammal partiledare som sitter då på första rad.
Vinkar. Så det är liksom det att vara med en lobbyorganisation eller vara med en... att försöka opinionsbilda, liksom, det är verkligen ett heltidsjobb. Det är ett hårt jobb innan för att få dra in alla människor till seminarier, få ett bra liksom, program, för att få bra medverkande, se till att fylla de där platserna som man har. Liksom,
men har du också då en sån agenda att nu ska jag vill gå på de här minglerna och kunna ta mig in här och börja liksom, prata med folk om skolfrågor?
Ja, absolut. Absolut. Det hade jag definitivt. Mm. Och eftersom jag också jobbade som presssekreterare på Lärarförbundet i den ordföranden som var då, så handlade det också om att följa henne då in på olika mingel och liksom se till att hon träffar dem hon behövde och hjälpa till.
Finns det utrymme för spontanitet i det eller är det rätt mycket schemalagt från början?
Jag skulle säga att där finns det nog utrymme för, eller där finns det utrymme för spontanitet. Mm. Det skulle jag säga absolut. Och att det är en viktig del när man åker med någon, tycker jag, att planera in tid för spontanitet, om man nu kan göra det. Liksom.
För när du var liksom, pressekreterare och partiledare, Gustav Fridolin, alltså, hur får man till det som pressekreterare? Vill du väl att han bara ska träffa media?
Nej, alltså grejen är så här att Gustav har under flera år varit den partiledare som har varit med på flest seminarier. Och jag vet inte om jag borde skjutas för det eller om jag borde hyllas för det. Liksom. Men det var medvetet för oss att det var viktigt att vara runt och träffa många olika organisationer och vara i de frågorna som var viktiga.
Till skillnad från att, vilket också är en kritik man hör, att partiledarna bara kommer in på morgonen, river av sin dag och sen åker igen nästa morgon.
Ja. Vi har nästan aldrig gjort det. Sen är det kommer vi också in på, men det är också enormt speciellt att vara på plats med en partiledare.
Berätta hur det är.
För då har du program på riktigt från 6 på morgonen till 11 på kvällen. Och du hinner nästan inte kissa. Liksom. Alltså, du är morgon-tv, SVT, TV4, SR gör det på morgonen.
Och det är just den här dagen då som sen han ska tala på kvällen.
Ja, det är liksom MPs dag då i liksom Almedalen när han ska tala på kvällen. Och sen så kanske du får andas lite och sen så drar du liksom intervjuerna igång igen. Och sen har du pressträff också obligatoriskt, att varje parti har pressträff på sin dag och presenterar en nyhet. Och då är liksom alla journalister är där. Alltså det är som att jag tog någon bild någon gång, för vi hade en pressträff som var uppe på en så här uteservering på ett café, och så började det regna och då gick liksom alla in under parasoller. Så jag har en bild på liksom hela Sverige samlade journalistkår under två parasoller liksom. Och det är så här sardinburkspackade liksom i täthet. Enormt mycket journalister. Så då gör du den pressträffen och sen ska du göra alla individuella intervjuer efter pressträffen. Så då har du att göra liksom en timme i alla fall. Och sen ska du försöka hitta, äta lunch och så ska du försöka hinna dra igenom talet och träna på det.
Hur länge när börjar man skriva talet?
Och gud, det är en process som pågår flera månader ofta.
Så i april någonstans har man första mötet. Ska vi säga, vad ska vi säga i juli?
Ja. Och då, apropå också som jag var inne på tidigare, att det är många olika tal nu. Och kanske ändå värre för de som bara har en partiledare. Miljöpartiet har ändå två. Så då är det ju liksom, det är fortfarande, vi har ju också, Miljöpartiet har också kongress varje år. Det vill säga att, och där talar båda språkrören. Så för oss har det alltid varit så här, kongresstal, sommartal, Almedalstal inom loppet av liksom, en månad nästan. Så det är en enorm talproduktion där under våren liksom. Så att, och sen så måste du ju samtidigt hela tiden ha beredskap för att saker kan hända. Det, aktualiteten i talet måste ju ändå vara relevant. Så du måste ju också skriva det in i sista sekund.
Men då har man liksom, här är ett stycke där vi stoppar in någonting som hänt senaste veckan kopplat till klimatet. Och så håller man den slotten uppe i talet liksom.
Ja, men typ.
Och den spikar man då klockan två eller något, den talar till klockan
sju. Ja, beroende på om du behöver göra några justeringar. Också efter hur har presskonferensen gått, hur har pressträffen gått, är någonting vi behöver kommentera, blir någonting som blir knasigt liksom. Mm. Sådär. Så det är liksom work in progress hela tiden. Så då tränar man kanske på det och så ska det ätas lite igen för att fylla på energin. Och sen så börjar det liksom... mer intervju på eftermiddagen. Och sen så måste du då gå på någon så här... eller partiet är i alla fall representerat ofta i någon så här företalets analys kanske. I någonstans liksom. Och sen är det då så måste du vara och så måste du migas på. Och så ska du hålla talet då klockan sju. Och sen efter klockan sju så följer ju... då går man direkt till debatt som har sin... alltså SVT-programmet Debatt eller Opinion Live eller vad det heter för tiden. Det ligger precis vid Almedalsscenen, så då är du med där och sen ska du göra lite efterintervjuer. Och sen det sista som händer oftast är att du går upp till domkyrkan och har ett avslutningssamtal i domkyrkan.
Just det, Nicodemus-samtalen, de är väldigt fina.
Ja.
För då är det, om inte ärkebiskopen så är det i alla fall biskopen som pratar och har en annan.
Exakt.
Och då har också partiledaren liksom är trött.
Ja.
Så det är också ett lugnare tempo där.
Ja. Så att ofta så är du ju inte klar med din Almedalsdag som partiledare förrän klockan är typ 11:30-12.
Mm.
Och då har du inte druckit ett enda glas rosé på hela dagen. Så att det är inte därför du är sent i sängen, utan du har jobbat som ett litet svin.
Mm. Så vi har det, först vill lobbyisterna, man vill åstadkomma, man ser ett program, man ska faktiskt nå ut överallt och hoppas att någon är intresserad av en.
Mm.
Sen har vi, du var pressekreterare och partiledare, alla är intresserade av en och då blir det lite mycket. Stabschef som minister då, vad gör man då?
Ja, men då är det följer ju ganska mycket, eftersom jag då har varit stabschef och en minister som också var partiledare. Så följer det ju ganska mycket samma sak.
Mm.
Men det adderas också ett regeringssammanträde som oftast då förläggs till Visby. Regeringssammanträdena är ju alltid på torsdag morgon. Brukar börja 9:30. Och då har ju du även det är också ett mediatillfälle. För då bevakas, liksom, man är i landshövdingens residens, tror jag det heter. Och där, liksom, det är ju inte... på samma sätt skyddat som Rosenbad, liksom, där du kan gå in i väg och så. Utan det kommer du utifrån, du går in och har mötet och kommer ut igen. Så där är också ett pådrag av media hela tiden. Så det blir som en, kan man säga, en extra presskonferens.
Om du vill vända perspektivet, du pratade innan om att man faktiskt kan gå fram och säga hej hej till en minister eller partiledare.
Ja, det kan du.
Hur mycket händer det då?
Jag skulle säga att det händer ofta. Nu, sen är det säkert beroende på liksom vad...
Alltså en del människor har dålig timing såklart.
Ja, men exakt. Ja. Men, och det beror också på, tänker jag, hur hur ministern eller partiledaren är inställd till att göra det. Tycker man att det är okej att stanna på gatan och ta en selfie liksom? Eller tycker man det är okej att stanna och prata en stund och så? Men jag har ju jobbat med en partiledare som tycker att det är viktigt i Almedalen. Apropå att han också då har varit på flest seminarier flera år i rad liksom. Så väldigt mycket är ju att liksom var femte meter typ stanna till. Och att då är ju rollen som det som vi kallar för medföljd, och det måste variera under dagen, eftersom det är så jävla intensiva dagar så kan man kan inte följa med hela tiden, för då blir man tokig. Det handlar ju också om att hela tiden driva i tempo. Så, ja, vi kan stanna en stund, men vi, nu måste vi vidare till nästa grej. Nu är det här seminariet. Ja, hela tiden. Vilket ju är ett liksom väldigt angenämt problem. Det är ju fantastiskt att jobba med en person som folk faktiskt vill prata med. Alltså det är ju otroligt liksom, roligt på många sätt. Och det blir ofta, tycker jag, många spontana, fina samtal efter seminarierna. Folk som stannar kvar och vill resonera om någonting eller ställa någon kompletterande fråga. Eller. Så där är det också så här som när man gör, eller att vara den som planerar för någon, att återigen så här, försöka lägga in luft efter seminarierna, så man hinner debriefa lite med sina panelistkompisar eller publiken. Eller. Det är otroligt värdefull input många gånger, skulle jag säga.
Och har du också stått på en scen, tänker jag, så är ju också det tillfälle att liksom få de där kontakterna. Om du är på ett möte så vet ingen riktigt vem du är, du får börja snacka, men du har stått på en scen och pratat om något, så kan folk komma, åh, det här var jättespännande, skulle vi kunna följa upp det där liksom?
Verkligen.
Jag tänker också det, när jag har träffat politiker där, har det också varit liksom för att man har velat något eller velat kolla något eller liksom, kanske frank en intervju, så har jag tyckt det var också intressant det där med att, som någon berättade för mig, att ja, men har du kan ha ett spontant möte i Almedalen, det är ju hela poängen. Blir det ett bra möte med en politiker, ja, då kan man ta upp tråden igen till höst.
Verkligen.
Blir det ett dåligt möte så har det aldrig hänt.
Nej.
För det är inte diarie för...
What happens in Almedalen?
Ja, men lite så. Det finns också någonting i det att kunna, liksom, att kunna variera det.
Ja, får du en slott i en ministerisk kalender så ställer det ju högre krav på att du ska komma dit och göra ett, liksom, en bra dragning och presentera ditt case på ett bra sätt. Tar du, liksom, tar du någon liksom, på gatan så där och bara, hör du, jag undrar. Då gör, som du säger, det gör inte så mycket att det blir kass. Liksom. Mm.
Om vi ska tillsammans försöka lista olika grejer som, så här, som inte står i programmen men som är avgörande om man ska få en bra Almedalsvecka.
Ja. Alltså sköna skor, superviktigt. Ta inte klackskor. Alltså framförallt inte stilettklackar. Då kommer fastna i kullerstenen. Tro mig, jag har gjort det misstaget, jag är ärlig om det.
Mm. Och sköna skor, alltså det är ju inte bara sköna skor, utan det är liksom en luftkudde.
De Nike Airjust-skorna, du kan tänka dig.
Du går på sten i en vecka.
Ja, exakt.
Vad är vi mer för grejer vi ska ta upp där?
Där tänker jag också luft i schemat. För dig själv och andra. Alltså, också för ibland så måste du bara gå bort ifrån surret och typ sätta dig någonstans där det är tyst. För dig själv. För att du ska orka. Liksom. Ska du orka snicksnacka med folk i 4, 5, 6 dagar så behöver du återhämtning i så här lugn och ro. Sätta dig vid havet eller liksom, käka en glass i din ensamhet. Mm. Så det tycker jag är skitviktigt.
Det finns ju olika glassställen. Och var hittar man lugn någonstans då?
Jag brukar gå ner till, apropå Almedalen, förbi Almedalsparken och ner liksom, på strandpromenaden. Och så sätter jag mig med ryggen mot Visby och tittar ut över havet. Där tycker jag brukar få sitta i fred. Ett annat tips är att gå upp i stan och bort vänster, bort mot domkyrkan.
Domkyrkan är favorit som jag har. Och Botaniska trädgården är också sån där.
Ja, exakt.
Lugn och skön. Vad ska man mera med? Batteri?
Ja, powerbanks. Definitivt. Ladda telefonen.
Ladda telefonen.
Viktigt. Och sen tänker jag...
telefonen i fickan ändå. Ja, men liksom den här mötet, alltså det, att du inte står där och försöker verka tuff.
Nej.
Det minns jag att jag har gjort något år, att liksom försöka verka som lite busy, jag har för tajt schema, springer du, jag måste sticka det här och hålla på liksom. Då det blir ju inte en jättebra dag.
Nej. Öppet sinne är väl härligt. Att så här, det får bli lite som det blir. Att våga orka göra det.
Nötter i väskan helt enkelt också.
Ja, exakt. Så att man håller energinivån hela tiden. Ja.
Och sen kan man också säga att de mingel man vill vara med på, om man förstår om det är något mingel eller så, då kan man ju höra av sig.
Absolut.
För det är ju något som är schysst här, att ingen knyter liksom, skrynklar i näsan bara för att man säger att jag vill gärna vara med.
Nej, verkligen inte. Utan det är, jag skulle säga att många skulle bli glada av det. Vad roligt att du inte är intresserad av vårat mingel. eller vad roligt och spännande att du vill prata om oss. Mm. Är ju snarare attityden skulle jag säga i Almedalen. Även om det såklart också finns den här bordet på Donners där bara vissa får sitta. Så skulle jag säga att de flesta liksom, ja, men när jag var där med lärarförbundet så är det liksom välkommen, vad kul att du vill vara här hos oss och prata med oss.
Almedalen, det är någonstans mellan 30 och 40 000 pers som är här under den här veckan. Frågan är, vad är det här i framtiden?
Mm.
Och vad är Almedalen om 10 år?
Ja. Och eftersom spaningen varje år är att nu kommer det gå ner.
Ja.
Så det måste ju vara det givna svaret. Sen har inte det hänt på 10 år. Kanske kommer det inte hända på 10 år till. Men det, liksom, det finns ju någonting också i att liksom, det är lite självuppfyllande. Liksom för många. Det är lite fräckt att åka till Almedalen. Det är lite ball att vara där. Liksom. Och så länge det är...
Och det är också lite ball att gnälla på det.
Ja,
man, för att visa att man är så himla... Alltså jag älskar verkligen Almedalen. Tycker det är jätteroligt.
Det är
jag är sjukt osugen i maj varje år.
Mm.
Och sen så när man kommer hit och så får man faktiskt det första glaset rosé. Så träffar man någon man inte träffat på ett år. Och känner hej, hej, hej. Och så går man därifrån och ska man säga, vi ses till hösten. Och det gör man inte.
Nej, men, men man ses nästa år i Almedalen och det är lika härligt. Liksom. Ja.
Ja, men vi ses som inte förr nästa år i Almedalen.
Absolut.
Tack snälla.
Tack själv.
Det var alltså Matilda Westerman som förklarar på sitt enkla, tydliga och glada sätt vad Almedalen är för något. Vill du höra mer av henne så rekommenderar jag för övrigt podden Sämst i världen? Frågetecken, som hon är programledare för. Den handlar om den ångest som man kan ha över att inte räcka till som förälder. Och i varje avsnitt så bjuder hon in en expert för att prata och svara på lyssnarnas frågor. Och reda ut vilken ångest som är värd att ta på allvar och vilken ångest du faktiskt kan skita i. Sämst i världen heter den och du kan lyssna på den på Spotify eller vilken app du nu använder för att lyssna på den här podden. Bäst i världen är min producent Gabriela Lachri. Själv heter jag Per Granqvist och perspektiv görs av VV Media för vadvivet.se. Tack för att du har lyssnat, vi hörs.